God kväll och välkomna till möte denna onsdag kväll. Och vi har precis avslutat en serie som ni vet som handlade om de sju församlingarna i Mindre Asien. Och nu kommer vi också att gå in och undervisa en serie. Och de här onsdagskvällarna, det ska ju vara predikan, men det är lite undervisning också. För er som inte vet så är det skillnad mellan predikan och undervisning. Eller predikan innehåller undervisning, men det är lite annorlunda. Man är mera emotionell när man predikar. Nej, men undervisning är mer systematisk och så vidare. Så det här är kanske lite av en kombination. Men jag vill adressera någonting idag och förmodligen de närmaste fem gångerna som har kommit fram och blivit någonting väldigt stort. Och normalt sett så är det så här att vi har, ska vi kalla det för policy eller övertygelse eller vad man nu ska säga, att vi tror inte på att attackera andra kristna. Är människor födda på nytt? Är människor frälsta, Guds barn, då är det upp till Gud vad de gör. Däremot så är det så att när en lära kommer in i ett sammanhang och någon säger något, någonting, påstår någonting, då måste vi kunna så att säga adressera det. Säga, vad säger man och vad säger Bibeln? Att föra det in i ett bibliskt ljus. Och det är det som jag tänker göra här. Och titeln för det här budskapet ikväll och för de fyra nästkommande är frälsning till var och en som tror. Frälsning till var och en som tror. Och vi ska egentligen utgå från en text ikväll. Och det är från Efesierbrevet andra kapitel. Men vi ska också läsa en vers från första Korinthierbrevet andra kapitel. Så Efesierbrevet 2 och första Korinthierbrevet 2. Men vi börjar i Efesierbrevet 2 och de 10 första versarna där. Efesierbrevet 2, jag dröjer medvetet ifall det är någon som vill leta upp det. Med versarna 1 till och med 10. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var ni alla en gång. Var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåden i frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Första Korinthierbrevets andra kapitel och vers 2. Första Korinthierbrevets andra kapitel och vers 14. Jag kanske sa 2, men jag menar 14. De ligger så nära varandra, 2 och 14. Ska vi se här. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Herre, vi ber än en gång att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan i ditt namn. Amen. För ungefär 500 år sedan så pågick det i Europa någonting som vi kallar för reformationen. Och i Sverige så är det, ni vet hur folk gör sig lustiga över att vi är lutheraner i det här landet. Och det har ju varit Sveriges värsta synd egentligen. Den enda synden att man är lutheraner, att man är punktlig, man är noga, man är ordentlig, man jobbar hårt, man är ärlig. Sådana saker är ju hemskt. Och därför så är det ju liksom att, det lutherska syndaoket och allt vad man har. Nu har man gjort så med Luther, och jag vet inte om Sverige är ett bättre land än det var innan. Nu är jag lite sarkastisk, men det är helt okej, och jag tror att alla hoppas, eller hoppas att alla hör och förstår det. Men samtidigt så ligger det faktiskt mycket i det vi säger. Att var det verkligen så illa att leva i en luthersk kultur? Därför att om man jämför den kulturen med de allra flesta andra kulturer i världen, så kanske man faktiskt upptäcker att det var ganska gott. Därför att ur reformationen så kom någonting väldigt, väldigt gott. Det vet vi alla. Nämligen att vi fick på nytt en förståelse för att frälsningen är av nåd allena. Den medeltida kyrkan undervisade inte det. Man undervisade gärningar så man kunde köpa sig en plats i himmelen. Man skulle plåga sig, man skulle göra alla möjliga saker för att förtjäna sin frälsning. Men den här striden, eller det här pågick i Europa 500 år sedan. Det var egentligen Luther som startade det här, men när han spikade fast sina 95 teser på dörren i Wittenberg. 95 teser som han föreslog att man skulle reformera kyrkan med. Då fanns det en annan man, en fransman som senare bodde i Schweiz, som hette Calvin. Och han var 8 år när Luther spikade fast de här teserna på väggen, eller på dörren rättare sagt. Och lite senare så skulle han också bli tillsammans med Luther en av de stora reformatorerna. Det fanns andra, men det var de här två. De hade en hel del gemensamt, de här två killarna. De var egentligen båda lärjungar till Augustinus, en kyrkofader som levde i början på 400-talet. Och Augustinus, han hade en dispyt med en annan man, en brittisk munk som bodde i Rom, som hette Pelagius, eller Pelagius, jag vet inte hur man uttalar hans namn. Och de stred väldigt mycket om just människans fria vilja. Har människan verkligen en fri vilja? Alltså den fallna människan. Att Adam och Eva hade det innan de föll. Men har man verkligen en fri vilja? Augustinus sa nej, absolut inte. När Gud frälser någon så gör han det bara. Det är liksom ingenting som vi kan välja. Utan han har utvalt vissa människor. Vi kan ingenting göra åt det. Det är bara att vara glad om vi råkar vara en av de utvalda. Pelagius sa, nej, vi är inte så fallna som Augustinus säger. Vi har fortfarande förmågan att välja. Även i vårt fallna stadium. Så de debatterade. Och de här lärarna de fanns. Och som sagt var 1000 år senare. Så hade vi reformationen, vi hade Calvin, vi hade Luther, och de höll sig väldigt mycket till Augustinus. Och Calvin gick längre än Luther i den här undervisningen. Han sa att det är inte bara så att Gud utväljer vissa människor till att bli frälsta. Han har också utvalt vissa människor att gå förlorade. Det är liksom ingenting som människan har någonting att säga till om. Vad Calvin egentligen undervisade, det får, tänkte jag säga, ni själva ta reda på. Därför är det ju lätt att stå och citera någon och säga att den och den sa så och så, den och den trodde sig och så. Man får själv läsa sig till det. Men han undervisade vad man kallade för den dubbla predestinationsläran. Alltså att vissa människor är förutbestämda för att bli frälsta. Andra är förutbestämda till att gå evigt förlorade. Och det fanns en man som hette Jakob Armenius, en holländare. Jakob Armenius, han var egentligen en lärjung till Galvin. Han kunde inte teologiskt hålla med om det här uttalandet. Eller det här uttalandet, det här ställningstagandet. Han sa att det är inte vad skriften säger, det är inte vad Bibeln säger. Så han reagerade på det här, och hans efterföljare år 1610, de satt ihop de fem punkterna som Jakob Armenius stod för, hans lära. Och det var egentligen fem saker. Det var att människan har en fri vilja, att Guds utväljande är villkorligt i bemärkelsen att människan måste gensvara till Guds initiativ. Han trodde också att det var en universal försoning, det vill säga att Jesus dog för alla människor och gjorde frälsningen möjlig för alla människor. Och han trodde att nåden var möjlig att stå emot. Alltså om Gud verkar i en människa till att dra henne till sig, så kan man stå emot hans nåd. Och slutligen så stod han för att Gud bevarar vissa troende, inte alla troende, bara de som så att säga fortsätter att helga sig till slutet. Så det här var vad Jakob Armenius stod för, eller hans efterföljare, och de blev kända som de fem punkterna i den här armenianska läran. Calvins efterföljare, de reagerade mot Armenius efterföljare, och de skrev sina fem punkter. Och det är ganska intressant, därför att det finns en stad i Holland som heter Dordrecht, och på engelska som är bara Dort, och där hade man ett kyrkomöte 1619. Och ni vet vad Holland är känt för, tulpaner. Det är den här årstiden, och framöver nu så blommar det, och man åker till Holland för att titta på tulpaner. Så väldigt passande så utvecklade man en lära som heter tulip, alltså tulpan på engelska. Och varje bokstav i det här ordet står för en del av den här läran. Och T står för total depravity, det vill säga alltså människans totala fall, syndafall. Att det finns ingenting i människan kvar som på något sätt kan vara Gud till behag. Det finns ingenting människan förmår att göra i vad det gäller sin frälsning, ingenting sådant. U står för unconditional election. Alltså en villkorslöst utväljande. Att Gud i sin allkunskap, innan någonting blev skapat, valde vissa människor till att bli frälsta. Vare sig de ville eller inte, vare sig de kunde gensvara till eller inte, han ser till att det händer. Limited atonement, L, den begränsade försoningen. Jesus dog bara för dem som han har utvalt. Och I står för irresistible grace. Alltså att man kan inte stå emot Guds nåd. Om man är en av de utvalda, och även om man skulle säga jag vill inte, så Gud ser till att den här personen blir frälst. Och P står för perseverance of the saints. Alltså de troendes bevarande eller uthållighet, i bemärkelsen att om jag är en av de utvalda, jag har inte kunnat stå emot nåden, Gud har frälst mig, då kommer han att se till att jag är bevarad till slutet. Och den här formen av lära då, som går under namnet calvinism, det är någonting som vi i Sverige knappast aldrig har stött på, därför att vi har den lutherska reformationen. Och därför så är det många som knappt vet vem Calvin är. Så är det i de nordiska länderna, därför att här har liksom en annan form av reformation fått fäste. Men på senare tid så har den här läran nått Sverige och Norden också. Kanske funnits i så här. Och det är någonting som är på frammarsch. Time Magazine, om någon känner till den tidningen, som är en väldigt stor tidning. Helt okristen tidning så att säga. Eller sekulär kanske det heter. De skriver i ett nummer för inte länge sedan att reformärtro, eller kalvinistisk tro, är en av de 10 mest inflytelserika rörelser i världen just nu. Så det är någonting som en sekulär tidning uppmärksammar. Och jag skulle kunna bara nämna massa namn, men det ska jag inte göra. Men alltså, vad jag vill göra egentligen, det är ingenting annat än att ta de här 5 punkterna i tulpanteologin och titta på rent bibliskt vad vi tror att Bibeln säger. Det är allt jag vill göra. Jag är inte ute efter en debatt. Det kanske är, nu får vi äntligen reda på om någon lyssnar på våra internetbudskap här liksom. Därför att det finns ingenting som rör upp människor så mycket, tror jag, som just det här. Men jag vill verkligen att vi tittar på det. Och varför tar jag upp det? Det är inte för att jag vill, som sagt, vara debattera med någon. Det är inte för att jag vill. Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av vad Bibeln säger. Om människor tror att det är detta Bibeln säger, om det är så, okej, då ska jag tro det. Jag ska tro på det som jag tror att Bibeln säger. Men jag tror inte att Bibeln säger detta. Och därför vill jag belysa det. Och varför? Jo, därför att när en lära missrepresenterar Guds karaktär och natur, då måste den adresseras. Det är hela poängen med det här. Så det är väldigt viktigt att ta upp det. Så vi ska titta på idag vad T står för. Nämligen total depravity. Alltså människans totala syndafördärv. Människans totala syndafördärv. Vad betyder detta? Och det är egentligen 2 punkter vi ska titta på idag. För det första, vi blir inte frälsta för att kunna tro, utan vi tror för att bli frälsta. Okej, nu stannar jag upp och säger det en gång till. Vi blir inte frälsta för att kunna tro, utan vi tror för att bli frälsta. Är ni med på tankegången? I Efeserbrevets 2 kapitel, som vi läste på den första versen, Efeserbrevet 2, och den första versen, vi läste det här tidigare, och då stod det att också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Okej, vad innebär det att vara död? Enligt den här läran så säger man att när någon är död så kan man likna mänskligheten med en massa lik som ligger döda och bara flyter omkring på det här sättet. Det finns absolut inget liv i dem. Och Gud ser de här flytande liken och han bestämmer sig för, eller hade bestämt sig för i sin allkunskap redan innan någonting var skapat, att vissa av de här flytande liken skulle få liv. Så han, billigt talat, eller så här, skickar liksom en livgivande blixt över vissa människor, så att vissa av de här flytande liken helt plötsligt får liv. Därför att de skulle inte förmå det i sig själva. Och efter att vi blivit levande gjorda, så tror vi, enligt den här läran. Det vill säga att vi kan inte tro innan, utan tron är ett resultat av att Gud har levande gjort mig. Alltså pånyttfödelsen kommer innan tron. Det låter ju väldigt konstigt för många, därför att vi tror att vi tror för att bli frälsta. Men icke så enligt denna lära. Då tror vi därför att vi har blivit frälsta. Därför att Gud skickade en livgivande blixt, om ni nu förstår mitt symboliska språk, som uppväckte de här döda flytande liken som inte hade någon form av liv överhuvudtaget. Och på det sättet ser man människans totala syndafördärv. Men detta är att sätta vagnen före hästen. Därför att hur ska jag kunna bli frälst först och sedan tro? Ja, då man säger, men det är en övernaturlig handling av Gud. Gud bara gör det. Och sedan så har vi förmågan att tro. Och om vi tittar i vers 8 i Efesierbrevet 2, så står det att ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Och här är det intressant att se att det är genom tron som vi blir frälsta. Tron kommer före. Tron kommer före. Så därför så kan vi inte vända på det här. Gud visste redan i förväg vilka som skulle tro. Därför att Gud vet allt. I Jesaja 46 och vers 10 står det att han vet slutet från början. Han visste vilka som genom sin fria vilja skulle sätta tro till evangelium. Och därför så kan han säga vad han säger här i vers 4. Att han har älskat oss. Det betyder inte att han inte älskar dem som inte blir frälsta. Han älskar alla människor, för att det är nämligen hans karaktär och natur. I 1 Johannes 4:8 står det att Gud är kärlek. Och han valde att älska vissa människor. Då skulle han inte vara kärlek av naturen. Men om han är kärlek av naturen, då har han inget val. Han måste älska hela sin skapelse. Därför att det är hans natur och karaktär. Och sen står det i vers 5 att han har levande gjort oss. Ja, det har han gjort. Det är pånyttfödelsen. Men inte för än vi tror. Och han visste vilka som skulle tro. Så när han skriver det här så kan han naturligtvis säga att han har levande gjort oss. Det låter som att han gjorde det innan vi trodde. Men det är tron som är förutsättningen för pånyttfödelsen. Och i vers 6 står det att han har uppväckt oss. Vi är sittande med honom i det himmelska. Och det är vår ställning som kristna. Och sen lyssna vad det står i vers 7. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Det är nådes troféer. Ni vet liksom hur alla jägare har sina rum där de har sina jakttroféer. Och de älskar att ta oss dit och titta, här sköt jag den här älgtjuren, liksom den här 18-taggaren. Och här var den här bocken eller räven eller vad nu är man har skjutit. Och det är alla de här djurhuvudena där liksom. Det är troféer liksom. De bytena har jag lagt ner. Och på samma sätt beskrivs den troende att Gud i all evighet kommer att skryta över oss. Han kommer att säga inför makterna och härligheterna och säga liksom att titta på den här eländiga syndaren, titta på den här alkoholisten, den här narkomanen, den här prostituerade människan, den här lögnaren, våldtäktsmannen, vad det nu kan vara. Titta på dem. De har blivit frälsta av nåd. De har blivit allt det här på grund av min karaktär och natur. Om de satte sin tro till det jag erbjöd dem. Och han skryter över oss i sin, som en jakttrofé. Och så om vi är frälsta av nåd, då bör ju rimligen tron komma före frälsningen. Det är en förutsättning för det. I Romarbrevet 5:1 så står det så här att vi har blivit rättfärdigförklarade av tro. Vi har blivit rättfärdigförklarade av tro. Här ser vi att också tron här kommer före rättfärdigförklarandet. I Romarbrevet 4:3 står det att Abraham trodde Gud och det räknades till honom som rättfärdighet. Det står inte att Gud tillräknade honom rättfärdigheten så att han kunde tro. Nej, han trodde och därför blev han rättfärdigförklarad. Och tron kommer före rättfärdigförklarandet. Alla människor har fått ett mått av tro. Vi har ju talat om gåvorna från Romarbrevet 12. Nu de här sista söndagarna. Och i sammanhanget så talas det om här att vi har fått ett mått av tro för att kunna bruka de här gåvorna. Men vi har också fått ett mått av tro för att vi ska kunna ta emot den gåva som Gud ger, nämligen frälsningens gåva. I Romarbrevet, eller förlåt mig, i Efesierbrevet 2:8 står det att frälsningen är en gåva. Och jag har fått ett mått av tro. Därför att alla människor har ett mått av tro. Vi kanske inte tycker det och tänker så, men vi vet hur människor sätter sin tro till många olika saker. Det kan vara religioner, det kan vara filosofier, det kan vara ideologier, det kan vara till teknik, det kan vara till vetenskap, det kan vara till dem själva. Men tro betyder tillit. Och någonting måste vi ha tillit till. Annars kan vi inte ens kliva ut ur våra hus och lägenheter om vi inte hade ett mått av tro. Och det är ett gudagivet tro, ett mått av tro. Det vill säga en förmåga att lita på. Precis som föräldrarna brukar göra med sina barn. Man sätter upp dem på en hylla eller en möbel eller någonting. Och så sa hoppa! Och de hoppar och man tar emot dem. Och de märker, jag kan hoppa liksom. Jag landar i pappa eller mammas famn eller händer liksom. Ja, hoppar igen liksom. Och till slut så, även om man skulle gå därifrån, så skulle de förmodligen hoppa i alla fall. För de har sån oerhörd tilltro till att föräldrarna fångar upp en. Och det är tro. Tro finns inbyggt i barnet. Att lita på sin mamma, att lita på sin pappa. Kanske inte alltid kan det, därför att vi är mänskliga jordiska fäder med alla våra brister. Men rent principiellt så är vi byggda för att ha, eller vi har fått ett mått av tro. Vi är byggda för att kunna lita på någonting. Och den tron ska ju naturligtvis ytterst sätta på Gud. Därför det är där som den hör hemma. Det är där vi blir frälsta. Det är där som våra liv blir förvandlade. Men vi väljer att sätta den här tron på 1000 andra saker istället. Och i Romarbrevet 10:17 står det att tron kommer av att höra evangelium predikas. Så att det här måttet av tro, det växer. Eller det är samma, men det blir renodlat. Istället för att jag tror på alla andra grejer i den här världen, så när jag hör evangelium så fokuseras min tro på evangelium och jag kan tro och ta emot och bli frälst. Därför att jag tror och jag blir rättfärdig förklarad. Och läs med mig om ni har möjlighet i Romarbrevet 10. Romarbrevet 10 och versarna 8 ända fram till 13. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Så att alla har fått rätten och möjligheten att tro. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla. Jag gillar det ordet. Alla som åkallar honom. Till var och en, där har vi det igen. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Fantastiskt. Så det här måttet av tro finns hos alla människor, frälst eller ofrälst, gammal eller ung, oavsett nationalitet, oavsett kön, oavsett bakgrund, oavsett politiska åsikter, överallt. Vi har ett mått av tro. Så har Gud skapat oss. Och vi kan sätta det måttet av tro på vad vi vill. Men när vi hör evangelium predikas, då kan vi, har vi möjligheten att ödmjuka oss inför universums skapare och tro på evangelium som gör att vi blir frälsta. Och det är åt alla de som tror, åt var och en. Och jag tror vi gör så här att vi läser 14 och 15 också. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljudligt är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Vi är kallade till att gå ut med budskapet så att människor kan höra evangelium och använda sitt mått av tro för att bli frästa. Annars skulle de här verserna bara vara liksom ett spel för gallerierna. Om det inte fanns en möjlighet för var och en att tro. För alla de som trodde. Ingen som tror ska stå där med skam. Han gav rätten att bli ett Guds barn till alla de som trodde på hans namn, Johannes 1:12. Så, det var den första punkten, att tron kommer först och sedan blir vi välsta, inte tvärtom. Det andra jag ville ta upp här, baserat på den här texten, det är att människan i sitt döda tillstånd kan förstå men är ovillig att ta emot evangelium. Människan i sitt fallna stadie kan förstå men är ovillig att ta emot evangelium. Enligt den här läran, så kommer ni ihåg de döda flytande liken som var där, Gud sände sin livgivande blixt på dem och helt plötsligt fick de liv och då trodde de, men i själva verket var de redan pånyttfödda, de var redan frälsta, tron var bara ett bevis på att de är en av de utvalda. Men hör på det här, när Bibeln talar om död, Bibeln talar om död i många olika sammanhang, det finns fysisk död, det finns andlig död och så vidare, den andra döden talas det om i Uppenbarelseboken. Men den andliga döden, den leder till fysisk död. När Adam och Eva syndade så dog de andligen. Men denna andliga död ledde så småningom till att de också dog fysiskt. Men när Paulus talar om att han är på väg att dö i Filipperbrevet 1:23. Alltså säger han att han skulle vilja vara med Kristus. Så ser vi att där betyder död en separering av kropp och själ. Det är inte så att jag dör, med andra ord, jag slutar inte att existera när jag dör. Det är bara min fysiska kropp som lägger av. Och min immateriella del av människan fortsätter att leva. Antingen med Gud om vi är frälsta eller evigt förtappade om vi inte har trott. Och enligt den här läran då, så säger man att människan är så död att hon inte kan förstå evangelium. Liksom människan kan inte överhuvudtaget, det är liksom helt kört. Man är som det här flytande liket. Som det finns absolut inget liv. Man kan liksom ta ett spjut och sticka den här personen. Det är ingen reaktion, man är absolut borta. Och det intressanta är att i första Mosebok 1:27, första Mosebok 1:27, så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Vad innebär det att vara skapad till Guds avbild? Teologerna tvistar lite grann om det här. Man diskuterar vad det egentligen betyder. Ingen vet kanske med all säkerhet, men en av de sakerna som det innebär, det är att vi precis som Gud förmår att fatta egna beslut. Det gör inte blommorna och växterna. Och det gör egentligen inte djuren heller. De fungerar egentligen bara på grund av impulser. De är mer eller mindre programmerade. Men människor kan fatta beslut som har eviga konsekvenser. Och är inte Gud så allsmäktig att han skulle kunna skapa varelser, skapelser, oss som har en fri vilja? Enligt den här läran, nej, Gud är suverän, allting är förutbestämt, men människan har en fri vilja, människan har en möjlighet att välja. Gud vet ändå exakt hur framtiden kommer att vara. Läs Uppenbarelseboken får ni se. Det vet han, därför han vet precis exakt de beslut vi kommer att fatta baserat på våra
eller vilka beslut vi kommer att fatta baserat på den fria vilja vi har fått. Så i första Mosebok 9:6 så talas det om hur människan fortfarande är till, eller människan fortfarande bär Guds avbild. Det här är efter floden, det är efter fallet och det är efter floden. Det står att människan fortfarande är skapad och har Guds avbild. Det står till och med att denna avbild är så viktig så att om människor, någon människa tar livet av en annan människa, så står det att det är den mänskliga regeringens plikt att faktiskt ta livet av den människan. Nu kan ni räkna ut vad jag står och säger här, men läs själv första Mosebok 9:6. Att människan fortfarande är till Guds avbild, så att när vi mördar en icke-frälst människa så är det illa. Mycket, mycket illa. Därför att hon är skapad Guds avbild. Om hon bara var den här flytande liket som absolut inte har något liv överhuvudtaget, varför skulle Gud bry sig och ge ett mandat till överheten att straffa den som begår ett mord? Och lyssna på det här i Jakob 3:9, Jakobs brev, 3:9. Så står det att det är fel att förbanna en människa. Varför? Jo, därför att hon är skapad till Guds avbild. Nu talar han om allmän, alltså mänskligheten i allmänhet. Han talar inte om frälsta människor. Han talar inte om de goda, fina, braiga människorna. Det finns inget ord som heter braig förresten. Men han talar inte om det. Han talar alltså om människor i allmänhet. Att om vi förbannar dem i någon form med vår tunga, så är det ett allvarligt brott inför Gud. Så här ser vi att människan har ett värde som är stort, därför att hon fortfarande i någon mån har Guds avbild. Naturligtvis är den här avbilden, den är inte utplånad, men den är på något sätt förvrängd. Den är liksom, den har fått sig en smäll, så att den är liksom inte, vi kan inte fullt ut reflektera Gud, men den finns kvar. Och i första Mosebok, eller första Moseboken, det 3:e, så står det att Adam och Eva syndade. Vi vet att de åt av kunskapens träd på gott och ont. Gud hade gett dem ett val för att pröva deras vilja. Vi vet inte exakt vad som skulle ha hänt om de hade bestått provet. Men en sak vet vi, att Gud hade permanentat dem i det stadiet. Ett perfekt stadie där de var fullkomliga, skapade, kom direkt från Guds hand. Men vi vet att de inte blev permanentade i det stadiet, utan istället föll de. Synden kom in i mänskligheten. Och det är intressant att se hur Gud reste upp en utrustning för dem. Gud gav dem ett löfte redan i första Mosebok 3:15, att det skulle komma en Messias, det skulle komma en frälsare, det skulle beredas en möjlighet för dem att bli frälsta. Och det är intressant att se detta, därför att vi vet vad Gud har gjort, att alla de som tror på honom blir frälsta, och han har gjort oss som troende, som en del av församlingen, till någonting som är större än vad Adam och Eva någonsin var egentligen innan de syndade. Därför att vi, till skillnad från dem, har blivit delaktiga av gudomlig natur i 2 Petrus 1:4. Och det som är så intressant är att vi kan läsa här från första Mosebok 3 och den 9:e. Fallet har alltså precis ägt rum, och Gud säger i vers 9: men Herren Gud kallade på mannen och sa det till honom, var är du? Och det är så intressant när man ser det här, var är du? Vi tänker alltid när liksom att Guds röst dundrar som ett åskväder, liksom, Adam, vad har du gjort? Men när man tittar på det i sammanhanget, så ser man mer att det är som att, Adam, vad har du gjort? Liksom att det är Guds liksom brustna hjärta som talar.
Att Adam har vänt sig bort från Gud med sin fria vilja. Var är du? Och det här, var är du, den här frasen indikerar att Gud söker. Han söker det som är förlorat. Och i vers 10 så är det, lyssna här i vers 10. Här svarar nu Adam. Han svarade. Men vänta lite nu. Kan Adam svara? Han är ju bara som det här döda flytande liket. Eftersom människan är så totalt fördärvad i sin syndanatur. Hur ska man då överhuvudtaget kunna höra Guds röst och svara eller gensvara till Guds initiativ? Men han gör både och. Han hör Guds röst och han gensvarar logiskt till vad Gud säger. Och han säger här då i vers 10, han svarar: jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Så han var medveten om sin situation, sitt fallna stadie. Han var livrädd, men Gud sökte honom och han kunde höra hans röst. Han var fortfarande, han hade fortfarande kvar, om än tillstött, så hade han Guds avbild. Han hade möjligheten att lyssna till Herren. Så människan har inte, baserat på den här versen eller de här verserna, förlorat sin förmåga att höra och gensvara, det vill säga att ta emot eller förkasta det som Gud erbjuder. I Romarbrevets första kapitel och verserna 18-20, Romarbrevet 1, verserna 18-20, så ser vi, eller egentligen ännu längre, men det är framförallt de verserna, men fortsättningsvis också där 21, 22, 23, så ser vi att Gud har gjort den här världen på ett sådant sätt att alla människor kan veta och förstå att Gud finns. Det är en början. Börjar man att erkänna det, så kommer Gud att vara trofast att ge människan mer. Han drar oss, precis som han kom till Adam och sa: Adam, var är du? Han säger till oss, var är ni? Det är klart att Gud vet vad vi är. Det är klart att han visste vad Adam och Eva, om de låg och tryckte i någon buske någonstans liksom, så var det så, jag undrar var de tog vägen liksom. Nej, men det är klart att Gud vet, han visste exakt. Det var ju hans hjärta, hans brustna hjärta som frågade efter dem: var är ni? Min skapelse. Han visste det. Han visste det från början. Vi kan inte förstå det här att Gud vet från början och så vidare, för vi är så begränsade. Men han visste det. Men han sökte honom. Och han söker oss idag. Och han har gett hela mänskligheten, också dem. Man hör den här frågan många gånger: vad händer med dem som aldrig har hört? Och vet ni, jag har märkt många gånger när människor ställer den frågan, och det kanske är någon av er som har gjort, eller vi har alla gjort det, så det är inget. Men det intressanta här är att när människor i världen ställer den frågan många gånger, så är det en anklagelse. Vad händer med alla de som har tro? Ja, men Gud vet. Han har gjort det möjligt. Jag tror inte att en enda människa går förlorad utan att ha fått en chans. Läs Romarbrevets andra kapitel. Gud har också gjort det möjligt för hedningarna som inte har hört att genom sina samveten förstå att det finns en levande Gud. Och om de gensvarar till hans initiativ, då kan de också bli frälsta. Men det här utgör en grund för Guds dom. Därför att den här världen är så fantastisk. Och om vi söker honom, då låter han sig finnas. Men om vi inte söker honom, när han initierar eller vi gensvarar till hans initiativ. För vi kan inte söka honom i oss själva i den bemärkelsen, men han kan initiera som han gjorde till Adam. Och det är intressant att se att det här utgör en grund för den här domen. Därför att ingen människa har en ursäkt. Och jag ser det mer och mer. Jag satt idag i ett sammanhang med ett antal personer. Hur de talar, hur de tänker, hur de beter sig ogudaktigt från början till slut. Och jag tänkte liksom bara, men bara se på människor. De vet vad de håller på med. De vet. De förkastar Gud. De vill inte ha med Gud att göra. De vill inte höra. Gud säger, var är ni? Men de vill inte höra. Men vi kan höra. Vi kan. Och vi läste första Korinthierbrevet 2, vers 14. läser den en gång till. För sammanhangets skull. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Enligt den här läran så säger man, okej, människan är så fallen. Allting som har med Gud att göra, det är bara dårskap. Hon är inte intresserad. Hon är som ett dött flytande lik. Men vad gör Gud? Jo, han sänder sin livgivande blixt över de här liken så att de får liv. Och nu kan de tro. Och de som tror, det är de som Gud har gett liv. Och det var de som han bestämde var skulle få evigt liv. Alla för alla de andra så är allting bara en dårskap. Men är det det vi ser? Är det det vi ser när Adam och Eva lyssnar på Guds röst? De hör den fortfarande. De kan svara logiskt och rationellt. Men frågan är, vad gör de med det? Och det är det som är intressant, för det står att den oandliga människan tar inte emot. Och det grekiska ordet för att ta emot är dekomai. Och dekomai betyder att välkomna. Dekomai, välkomna. Alltså den oandliga människan, den ofrälsta människan, naturligt välkomnar inte evangelium. Därför att det är dårskap, det är ingenting man vill ha att göra med. Därför att det är någonting som man helst vill bara förkasta och leva utan Gud, oberoende av skaparen. Men vissa människor tar emot det därför att vi har en förmåga att tro. Gud har satt evangelium i den här världen. Gud har gett alla människor ett mått av tro. Den fria viljan finns kvar så att vi kan höra från Gud och höra evangelium logiskt och rationellt gensvara till det som Gud har arrangerat och ställt fram för oss, nämligen evangelium om Jesus Kristus. Abraham gjorde det, han trodde och han blev frälst. Vi gör det och vi tror och vi blir frälsta. Så att vara död betyder inte att vi har upphört att existera. Det betyder att vi är separerade. Adam och Eva blev separerade från Gud. Vi är också separerade från Gud, men inte på ett sådant sätt att vi inte kan höra och förstå från honom. Och det här förklarar att vi har på det sättet inte förlorat den fria viljan. Men att ha en fri vilja betyder att kunna göra annorlunda. Enligt den här läran så finns det ingen fri vilja. Så att jag kan i princip bara välja mellan att begå två olika synder. Men jag kan aldrig välja det goda. Det är sant att människan är så fallen att det finns ingenting i oss som kan imponera på Gud. Det finns ingenting i oss som kan göra att Gud säger, okej, du har gjort bra ifrån dig. Du har kommit halvvägs till frälsningen. Nu ger jag dig den andra halvan. Eller någon, ja, du har kämpat bra här. Du har gjort 10% av arbetet. Jag gör de resterande 90%. Noll. Nada. Ingenting. Det finns absolut ingenting. Men det är skillnad mellan att säga det jag sa nu, att ingenting vi gör, vare sig gott eller ont, kan förbättra vår ställning inför Gud. Det är sant. Men att vi skulle ha förlorat helt och hållet den här människans avbild så att vi inte kan fatta fria beslut och gensvara till Guds initiativ till oss, precis som han gjorde med Adam och Eva, det anser vi inte vara bibliskt. Och varför tar jag upp det här? Jo, därför att den här läran säger att Gud i förväg har utvalt vissa människor innan tid och rum, och det var helt och hållet godtyckligt. Han bara valde vissa människor för att på dem visa sin kärlek, medan på andra som han har då utvalt till att gå förlorade, så visar han sin vrede, han visar sin helighet. Och Gud är både kärlek och helighet parallellt. Och vissa har han valt att älska och för evigt frälsa. Andra har han valt för att gå evigt förlorade, för att visa sin vrede. Detta är
inte det Bibeln säger om Guds karaktär och natur. Därför tar jag upp det. Det är den första punkten i den här tulpanteologin som vi kallade för tulip. Och vi ville ta upp det på det här sättet. Så vi ser två saker idag, att tron kommer före frälsningen. Om jag kan tro, ja, då måste jag också ha en vilja som jag kan använda för att tro just på evangelium. Och vi sa också att människan i sitt döda tillstånd kan förstå, men är ovillig att ta emot evangelium. Men den som ödmjukar sig och gör det blir frälst av egen fri vilja. Var och en som tror, var och en som tror, till alla de som trodde. Ingen ska stå där med skam som tror på honom. Jag älskar de här, liksom, var och en, alla. Därför att det är Guds karaktär. Han är kärlek i sin natur. Och han älskar alla människor. Men vi måste sätta tro till evangelium för att bli frälsta. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.